Kapitel 5. Konsekvenser av nattliga besök. En sten smäller mot rutan. Elin vaknar och smyger upp. På sekretären ligger faderns lapp. Nattliga besök, absolut förbjudna. Hon går ut på balkongen och får syn på Mattia nere på gården, höljd i arméns stora vita nattsärk för sjuka. I skenet från gatukontorets lykta lyser han som en ängel. Hon känner igen honom som den vitklädde sonen, upplyst av urfadern. Han stod för länge sedan barfota i gräset och med blå spikar i sin kropp. Återigen har han rymt från förläggningen. Han svingar sig upp på den första balkongen och klättrar upp för brandstegen som går mellan balkongerna. Det gnisslar när han öppnar luckorna. Under herr Norrlandssons balkong väntar han länge. Elin lutar sig över räcket. Det är tänt i alla rummen hos herr Norrlandsson och hon ser hur han vankar hostande av vann genom de tomma rummen. Sedan Dorothea blev frigjord och flyttade hemifrån har han haft svårt att sova. Elin springer ner och ringer på hans dörr. Hon sträcker fram en kopp hostmedicin när han öppnar. Tack, rosslar han och sveper i sig medicinen. Under tiden passar Mattia på att klättra vidare upp till Elins balkong. Han rusar snabbt in i hennes rum och stänger dörren. När Elin är tillbaka tänds ljuset i hallen utanför. Det har väckt fadern. Skjuter han mig? Mattias läppar blir torra av skräck när han tror sig höra fadern ta ner den laddade pistolen bakom stilebenet. Har du inget vapen då? Viskar Elin. Du håller ju på att lära dig döda. Mattias trycker sig mot väggen och sväljer skräckslaget när han hör fadern släppa väder utanför dörren. Jag är emot krig, viskar han hest. Elin sätter örat mot hans hjärta. Det slår så hårt att huden ovanför buktar in och ut och får hennes örsnibb att röra sig. Jag går och hämtar flaskor och andra förnödenheter. Lämna mig inte, ber Mattia. Dörren till Elins rum slungas upp med en smäll. Fadern rusar runt med stirrande blick. Elin hinner precis kasta sig på sängen, slå upp en bok och anta en koncentrerad läsmin. Mattia står tryckt bakom dörren och håller andan. Hans stortånagel sticker fram under dörren. Den blöder. Fadern upptäcker inte den nattliga gästen. Han rusar in till sig och knattrar igång maskinen. Elin och Mattia pustar ut. De skrattar ljudlöst, faller tyst ned på golvet och slingrar sig i ljudlösa skrattkramper. När Elin återvänder med förnödenheterna låser de dörren. Hon har med sig bandage till Mattias tå som kom i kläm under dörren. En termos med te, smörgåsar och tomma flaskor och påsar att uträtta behoven i. De vet aldrig i förväg hur länge de tvingas stanna på rummet. Mattia kan inte lämna lägenheten förrän fadern går på promenad och det kan ibland dröja till långt in på eftermiddagen. Det är absolut förbjudet för Mattia att hälsa på Elin om nätterna. Därför föredrar det att träffas hos Elin då det känns som på liv och död. Det är hur tillåtet som helst för Elin att besöka Mattia om nätterna. Men Mattias föräldrar är så bussiga och frigjorda att Elin och Mattia blir slöa och dåsiga. Mattias mor kommer med frukostbricka på morgonen och niger underordnigt vid sängen. Låt mig inte störa, viskar hon och smyger omärkligt ut igen. Mattias far blinkar med ögonen och påstår att det får basta hur mycket det vill. Elin och Mattia blir alldeles matta och hängiga av all frigjordhet. Elin har även vant sig vid det nattliga skrivmaskinsknattret i sitt eget hem och har svårt att somna om man inte får höra den smattrande godnattvisan. Den betyder fadern är vaken, vakar över världen, allt är i sin ordning. Elin har inte listat ut varför fadern är emot nattliga besök. Hon anser inte att det stör honom. Det rör sig tyst under täcket, kväver, fnitter och häftig andhämtning i kuddarna. Men det är möjligt att fadern blir extra ljudkänslig om nätterna. Hon tror också att det har med Oidipuskomplexet att göra. Hon har så länge hon minns velat få undan fadern för att själv gifta sig med modern. Det kan vara så att fadern som är så känslig känner det på sig. Det hör skrivmaskinens trygga rytmer allt svagare. Hörselsinnena försvagas när det vaggar kroppar och hjärnor in i extas. Hörseln återvänder när Elin smörjer in sig med hudkräm hon fått av Mattia. Skrivmaskinen har tystnat. Det kissar i flaskorna och håller på att implodera av undertryckt skratt när det hör hur högt det porlar i glaset. Elen är märkbart klar bakom ögonen, förnyad och renad ända inifrån. Hon har förenats med Jesus Maria i faderns lägenhet, beskådad av ursolfadern som ser henne genom mörkret. Maria virar in sig i täcket och ser saligt på henne. Elin får ingen ro, hon känner sig iakttagen. Hon kikar genom nyckelhålet och ser fadern smeka sig ute i hallen. Han ser både koncentrerad och förströdd ut. Elin tänker att han kanske inte enbart störs av ljud utan även av doftelektricitet, samlad anspänning från hennes rum. Maria tränger undan henne och tittar förstummat på fadern utanför dörren. Elin står tätt bakom och smörjer in hans rygg med den sista säden. Miljontals potentiella människovarelser irrar omkring på Mattias rygg när han beskådar fadern ute i hallens grådask. Bredvid fadern står sekretären med alla lapparna. Mattias ställer väckarklockan så att han ska hinna lämna lägenheten innan fadern vaknar för en gångs skull. Han lägger klockan under kudden och biter sig eftertänksamt till läppen. Det blir bra, viskar Elin. Nu sover vi. Hon drömmer om en spermie som tränger in genom hornhinnan i ögat och att ett barn med faderns osaliga ansikte börjar växa där. Embryot bär glasögon med tjocka blå bågar och tittar strängt på henne. Mattia är helt slut när han vaknar. Han har hela natten i sin dröm burit Elin på sina axlar genom en brinnande skog. Det hör omväxlande knatter och prassel i knäckebrödsskåpet. Fadern är vaken. Väckarklockan under kudden har ringt för flera timmar sedan. Fadern knackar på dörren. Mattia hoppar till och stelnar. Han lyssnar spänt till intensiva tuggningar, hostningar, explosionsartade nysningar och upprepade knackningar på dörren och förstår att flyktvägarna är obefintliga. Över Elins läppar vilar ett farligt leende, som om hon njöt av det trängda läget. I en tyst pantomim härmar hon det enerverande ljuden, men Mattia förmår inte uppskatta skådespelet. Det intar en mållös frukost och sätter sig att vänta. Fadern lämnar inte lägenheten. Han väntar också. Han väntar ut dem. Mattia är i upplösningstillstånd. Han fasar för faderns vredesutbrott och för det militära straff han kommer att få. Elin öppnar fönstret för att bilbruset ska överrösta Mattia när han talar i telefon. Det är fortfarande lönt att dölja. Fadern har ännu inte bevisat Mattias existens. Han har endast misstankar. Jag är instängd i en borg, viskar Mattia. Jag har räddat en prinsessa, men jag kommer inte ut. En eldsprutande drake står utanför och väntar. Döda draken, tycker Elin att kompanichefen skriker i telefonluren. Ja, kapten, svarar Mattia lydigt och lägger på. Men han utför inte orden. Mattia tycker egentligen om fadern som har givit honom hans första teckningsuppdrag. Teckningen ska tryckas i en riktig bok och det kommer att imponera på hans frigjorda föräldrar. Mattia suckar och lägger huvudet i Elins knä. Elin smeker de uppsvällda ådrorna i pannan och de spända käkmusklerna som hela tiden är i rörelse. Hans kinder börjar bli vassa. Hon borstar hans långa askblonda hår glänsande och stryker honom lugnande över gässan. Elin är inte längre ensam. Hon har Jesus Maria, en halvgudaktig vän för livet som vill allt det som barndomsväninnan svek. Men varför är hon inte nöjd? Maria kan inte döda fadern. Han fasar inför åsynen av honom. Nästan alla Elin känner är rädda för fadern. Elin har aldrig varit rädd. Hon är stolt över hans kraft. När han ryter gråter folket. Och när han diskuterar tabubelagda ämnen stammar det eller blir så förolämpade att det beter sig som primitiva djur. Fadern är obeveklig. Han bär utan svårighet Elin och hela sitt bibliotek på raka armar. Ingen kan sjunga och spela piano till atonal musik så hjärtskärande som fadern. Han är oöverträffbar. En drake, en tjur, en stark makt att vara stolt över. Mattia kan inte döda en sådan kraft. Även om han får utbildning i det militära kan han det inte. Modern är en feg men vacker hynda. Elin är instängd på sitt rum. Hon längtar efter befrielsen. Mattia dåsar i hennes sköte. Hon betraktar förlovningsringen med den blå diamanten. Vissa dagar har hon den blå stjärnan inne i sig. Liten, kompakt och orolig strålar den ut olust och vrede. Dessa dagar tröttnar hon på den dyrkande Mattia, på uppvaktande prinsar, moderliga klasskamrater, löftesrik framtid med datautbildning och alltihopa. Mattia kommer till sans av att Elin knackar diamanten hårt i pannan. Fadern prasslar med papper utanför. Antagligen skriver han ännu en lapp. Flaskor och påsar är fulla och det börjar bli hungriga igen. Elin kan inte dölja sin besvikelse över att hon inte är verkligt befriad. Med rastlösa rörelser städar hon rummet. Mattia tar fram sitt teckningsblock och försöker fånga henne på pappret. Äntligen öppnas ytterdörren. Elin och Mattia lyssnar spänt. Innan det kan gå ut måste de höra fadern återvända för att hämta saker han glömt. När ytterdörren slår igen för andra gången rusar det ut, men för ovanlighetens skull återvänder fadern en tredje gång. Elin hinner inte ens över tröskeln innan han är tillbaka. Mattia kastar sig under sängen och Elin täcker över honom i sängkläderna. Fadern kokar av ilska när han avtäcker Mattias huvud. Han stirrar osaligt och rusar sedan ut. Inte ett ord yttras. Detta är ett hem, ingen bordell. Elin känner igen den typen av formulering. Fadern uttryckte sig på ett liknande sätt på den tiden då hon var cirkusartist och ville sätta upp cirkustältet i vardagsrummet. Detta är ett hem, ingen cirkus, hette det då. Nu, liksom då, respekterar hon hans underliga åsikter. Hon får helt enkelt göra om cirkustältet till bordelltält och ta emot nattliga besök där istället. Hon vill inte störa fadern i onödan, och konstigt nog blir han störd av hennes nästan ohörbara samvaro med Mattia om nätterna. Mattia viftar segervist med giftermålspappret. Han har skrivit under... När Elin har lunchrast går det till kommunalhuset. Det tar hissen upp till kronofogde- och giftermålsavdelningen. Där får du välja mellan en kort och en lång variant. Det väljer en längre på 3 minuter för att det ska bli lite mer romantiskt. Elin får hjälpa Mattia att fylla i blanketterna. Han kan knappt skriva sitt namn längre. Det enda han vet är att det ska vara utan S. Något underligt har hänt med hans hjärna på senaste tiden. Han har blivit ordblind och kan varken läsa eller skriva ordentligt. Samvaron med Elin har gjort honom till analfabet. Elin tror att det beror på att han använder största delen av sin hjärna till att dyrka henne. Han ägnar all vaken såväl som sovande tid åt Elin. Han fotograferar henne, tecknar av henne och drömmer om henne på nätterna. Han har slutat i RB Express och skriver endast egen musik om Elin, tillägnad Elin. Han ger henne kläder och skor, tillreder kryddoftande grytor och kör henne i lånta bilar. Du har förvridit huvudet på honom, klagar hans föräldrar, men Elin tycker inte att hon har gjort någonting. Hon är som hon är och hoppas att Mattia inte dyrkar, uppvaktar och är svartsjuk lika mycket om han blir gift. Hon väntar på att han ska berätta mer om det där han sa första gången på tåget, om det som gjorde henne arg men nyfiken. Hon vill veta mer om såpbubblan och vad som händer när den spricker. Elin får tag i Dorothea på stadsplaneringsavdelningen att ha som vittne. Snart är hon själv lika erfaren som Dorothea, frånskild och frigjord med viktigt arbete. Elin längtar efter att mogna och utvecklas. Ja, svär Elin. Ja, svär Mattia. Kronofogden, eller vad hon har för ämbete, bär prickig knytblus och ler kärvänligt. Lycka till, säger hon, och överräcker ett bevis på att hon har gjort som hon har gjort. Dorothea bjuder på tuggummi. Ta 2, säger hon generöst. Det måste vänta med bröllopsfest och smekmånad. Mattia har sitt övningskrig och en del arrester att klara av. Elin har sina kulrullarstudier. På väg hem genom förortsmetropolen känner sig Elin storsint och högstämd. Hon är den första äktade kvinnan i klassen, ja, kanske i hela gymnasiet. En mild vårsol värmer i nacken och den gråtonade snön smälter för varje steg hon tar. Barnen har tagit fram cyklarna och skjuter glatt på varandra med karamellrosa kulsprutepistoler. Hon ser det gamla tåget stanna vid hållplatserna och löneslavarna välla ut på perrongerna och spridas åt alla håll. Frälsningsarmén är på plats och sjunger ihärdigt om frihetståget på väg upp till himlen. När hon går under ekarna i hundkyrkogården lutar hon huvudet bakåt och flörtar med solen. Jag är jag och jag bor i ett land med kallt klimat, säger hon tvärsäkert. Det flimrar till framför ögonen. Det är en bra dag då hon vet vem hon är och då den blå diamanten enbart sitter på ringfingret och inte inne i henne. Utstrålande blåhet. Hon skriver en vardaglig lapp och lägger den på sekretären. Jag har inte handlat. Pengarna i matkassan är slut. Idag har jag gift mig. Har du något förslag på vad jag ska göra som specialarbete? Hon samlar ihop gamla lappar med frågor. Alla är besvarade och hon går in till sig för att ta del av faderns åsikter.